الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث عائشة رضي الله عنها Hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade fasta så pass att vi säger han kommer inte bryta fastan. Och ibland så bröt han fastan så länge att vi säger, vi sa han fastar inte. Och jag har inte sett Rasulullah alayhi salatu wassalam fullborda en månad i fasta förutom Ramadan. Och jag har inte sett honom fasta mer i en månad under månaden av Sha'ban. Muttafaqun alayhi. Och ordalaget är muslims. Ja. Här nämner Aisha radiyallahu anha att profeten alayhi salatu wassalam brukade fasta i perioder. Och han bröt fastan i perioder. Yani det kunde gå veckor och han fastade. Fastade en halv månad kanske. Och det gick perioder då han inte fastade. En månad utan att fasta, två veckor utan att fasta, tre veckor utan att fasta och så vidare. Så vad är då själva visheten bakom detta? Och det här är då frivillig fasta. Då säger ulema att profeten alaihissalatu wassalam fastade beroende på hans tillstånd. Yani om han hade mycket att göra, mycket ansvar och det var krig och det var mycket arbete och liknande saker, så fastade han inte för muslimernas bästa. Då behövde han sin styrka. Men om det däremot var lugna tider, allt var stabilt, allt var bra och så vidare, så brukade han fasta. Så här nämner ulema vikten av att kolla på den stora nyttan. Se saker och ting i sin helhet. Att fasta, frivillig fasta, är bra individuellt för dig. Men om det är på bekostnad av att muslimerna kommer att lida av det, de behöver din styrka, så är det bättre att inte fasta. Så man går alltid tillbaka till den stora nyttan. Hänger ni med? Nej, det är viktigt att du får hasanat, det är viktigt att du blir förlåten. Men man ser på den stora helheten. Ja. Här nämns det också att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade fasta jättemycket i Sha'ban, månaden innan Ramadan. Vad är visheten bakom detta? Det nämns här, ulema nämner, som Ibn Uthaymin och här Sheikh Bassam, att han fastade mycket i Sha'ban som en ratiba. Yani det vill säga som en sunna före den obligatoriska. Precis som när vi ber ratiba innan obligatorisk bön. Yani efter, nu till exempel Maghrib, du ber två raka, ratiba. Innan Dohor, du ber fyra raka, ratib. Yani rekommenderat. Då säger vissa ulema att det här är ungefär likadant. Då har en stor obligatorisk fasta som kommer. Då fastar vi sunna fasta innan. Okej? Okay? Andra säger Al-hikma hiya at-tamarrun wal-isti'dad li-siyam och ramadan. Falayati wa nafsu lam ta'taddu as-siyam. Att man fastar mycket i Sha'ban för att förbereda sig på att fasta ramadan. Så att det inte kommer som en chock. Att oj, nu ska jag fasta 20 timmar. Och du har inte fastat på hela året. Att det kan bli svårt. Bli jobbigt. Utan istället om du är förberedd. Du går in i Ramadan. Du är förberedd och van. Och fastan blir enkel. Och du kan ta mer nytta av fastan. Och njuta mer av fastan. Andra ulema säger att Sha'ban är en månad som många människor, man kan säga, försummar. Yani den hamnar mellan två mäktiga månader, Rajab och Ramadan. Så att folk tar kanske lätt på att fasta den här månaden. Och islam, om du har en tid där folk inte dyrkar Allah, så är det bättre att du, alltså att det är bättre att dyrka Allah i de tider där folk inte gör det. Hänger ni med? Du går på marknaden, suq. Suq är inte en plats där folk är dhikr. Men när du gör dhikr så är det bättre. För att folk gör det inte. Du är unik. Du praktiserar islam i det här landet, folk praktiserar inte islam. det är bättre. Och därför att hålla fast vid islam innan domedagen är bättre. Eller hur? Eller Ghuraba, främlingarna, får belöningen av 50 av sahaba. Eller belöningen, yani 50 dubblas. Så att praktisera islam i tider där folk inte gör det ger bättre och mera belöning. Och det sägs vara då en orsak till detta. Och As-Sunani nämner Rasulullah Sallam att kanske alla dessa visheter är korrekta. Vilka visheter? Att vi fastar Sha'ban för att det är som sunna fasta för obligatorisk. Ratiba. Vi fastar Sha'ban för att förbereda oss på Ramadan. Eller vi fastar Sha'ban för att folk generellt inte lägger vikt på att fasta den här månaden. Wallahu alam. Och han nämner också Ulema som Fawaid att det är rekommenderat baserat på denna hadithen att förbereda sig i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så att man är van och har den här styrkan då. Och att den här dyrkan blir enkelt och inte svår. Genom man förbereder sig i att fasta Ramadan genom att fasta sunna innan. Man förbereder sig på sina obligatoriska böner genom att be sunna böner. Då kommer du att njuta mycket mer av dem. Och så vidare. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är hadith Abi Dharr radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam beordrade oss att fasta 3 dagar varje månad. Den 13, den 14 och den 15. Berättad av Nasa'i, Tirmidhi och den är sahih enligt Ibn Hibban. Ja. Och den är också autentisk enligt Abu Zur'a. Och Tirmidhi nämner att den är Hassan. Taib. Här finner vi att Rasulullah alaihi salatu wassalam beordrade sahaba att fasta den 13, 14, 15. Och då talar vi om den islamiska månaden. Okej, den islamiska månaden som går efter månen. Och dessa 3 dagar, 13, 14, 15, de kallas för någonting på arabiska. Är det någon som vet? Ayyam al-Bidh, som på svenska betyder? De vita dagarna. Ja. Varför kallas de för de vita dagarna? Det är Qamar, det är fullmåne. Det är fullmåne. Och förr i tiden när det inte fanns elektricitet och folk, ja ni vet, dagen slutar vid Isha typ. Kan inte göra så mycket mer. Men under de här nätterna så löste det upp. Du kan nästan gå utomhus och du ser vägen för att det är så ljust, mashallah. Så det kallas för Ayyam al-Bidh. Ja. Och denna hadith bevisar att det är rekommenderat att fasta dessa 3 dagar varje månad under hela året. Yani från varenda månad utöver Ramadan har vi då 11 månader, så är det rekommenderat att fasta 3 dagar varje månad. Varför? För att belöningen kommer att 10-dubblas, som det har nämnts i jättemånga hadither, att den som då fastar 3 dagar i månaden får belöning som att han har fastat 30 dagar plus Ramadan, det blir som att han har fastat hela året. Mashallah. Och det finns många hadither som tyder på att man kan fasta dessa 3 dagar, 13, 14, 15, eller man kan fasta vilka 3 dagar som helst. Yani 3 dagar varje månad. Som då Abu Huraira radiyallahu anhu sa, Awsani khalili bi thalath. Min älskade vän gav mig 3 starka råd. Att fasta 3 dagar varje månad. Att be 2 rakat duha. Och att be witr innan jag sover. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Så här sa han att fasta 3 dagar varje månad. Och det är också autentiskt berättat att profeten Alisan fastade 3 dagar. Utan att specificera att det är de här 3 dagarna i mitten på månaden. Så att man har 2 val. Att fasta 13, 14, 15 eller vilka tre dagar som helst under månaden. En dag i början, en på mitten, en på slutet, en måndag, torsdag, en till måndag och så vidare. Men att det är tre dagar varenda månad. Okej? Okay? Ett väldigt gott råd från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Som Abu Huraira radiyallahu anhu höll fast vid. Och han sa, jag kommer aldrig att lämna dessa råd. Han fastade tre dagar varje månad. Han bad witr innan han sov. Och han bad salat och duha. Förmiddagsbönen. Två raka. Och man kan också be den mera än två. Nah. Och det är enligt al-Jumhur, yani majoriteten av ulema, rekommenderat att fasta dessa tre dagar. Finns det någon vishet bakom att fasta dessa tre dagar? 13, 14, 15. Här nämner Sheikh Bassam att vissa antyder på att yani kroppens yani blodtryck blir starkare när det är fullmåne, eller att rotoba, yani vad kan man säga, vätskorna i kroppen blir mera, så att när man fastar så sänks detta, blodtrycket sänks och vätskorna i kroppen sjunker, så att det inte blir något form av överskott. Wallahu alam om yani hur pass mycket detta stämmer, men vissa nämner det som en vishet bakom att fasta dessa dagar. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger, det är inte tillåtet för en kvinna att fasta medans hennes man är närvarande utan hans tillåtelse. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det lades till i Abi Dawud förutom i Ramadan. Den här hadithen handlar om mannens rättighet. En av mannens rättigheter är att frun inte får fasta, frivillig fasta, utan hans tillåtelse. Okej, okay, om det är obligatorisk fasta så behöver hon ju inte fråga om tillstånd. Yani, får jag fasta imorgon, det är Ramadan? Lä, hon ska fasta. Även om han skulle säga nej så måste hon ändå fasta. Okej? Okay? Och samma sak man har här också, att ta igen obligatorisk fasta. Där behöver hon heller inte fråga generellt. Men ulema skiljer där på om det är qada, fasta hon måste ta igen, och tiden är kort. Det vill säga Sha'ban till exempel, en vecka innan Ramadan. Och hon är skyldig en vecka. Hon tog inte igen det på hela året. Hon är skyldig 7 dagar och nu är det 7 dagar kvar till Ramadan. Då måste hon fasta, även om mannen säger nej. Hon måste fasta för hon måste ta igen den här skulden. Men nu till exempel hon är skyldig 7 dagar, Ramadan är slut, det är Eid. Efter Eid har hon ett helt år på sig att ta igen dagarna. Då är det rekommenderat att hon frågar. Okej? Okay? Rekommenderat att hon frågar om hon... om det är passande att ta igen de här dagarna. Hadithen bevisar också makens enorma rättigheter. Namn. Och han nämner också Sheikh Bassam från Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, att då kvinnan gifte sig så har hon enorma skyldigheter gentemot hennes man, som är större än skyldigheterna mot hennes far och mor. Yani att lyda mannen kommer före att lyda hennes föräldrar. Vet jag att en person ska lyda sina föräldrar. Både vi, alltså män och kvinnor, ska lyda sina föräldrar. Men när kvinnan gifter sig så yani överlåts detta till mannen. Yani han har företräde då. Då säger vad Sheikh Uthaymeen om mamma säger sitt där, mannen säger sitt där. Vem ska hon lyssna på? Ja. type. Så det är då inte tillåtet för kvinnan att fasta, frivilligt fasta, då mannen är närvarande utan hans tillstånd. Men om han är bortrest då? Han reser bort en vecka och hon vill fasta måndag, torsdag. Är det okej? Eller måste hon ringa och säga så här, får jag fasta? Ja?
Måste fasta. Hon är inte där hemma.
Eller? Nej, frivillig fasta.
Nej.
Hon behöver inte fråga, precis. Hon behöver inte fråga. Utan det är om han är närvarande som hon ska fråga. Taib, om kvinnan då fastar, frivillig fasta, och mannen är hemma utan hans tillstånd, är denna fasta korrekt eller ogiltig? Vad säger ni? Den är korrekt, men hon har synd på sig. Precis. Här nämner också Sheikh Bassam. Ja. Att det är passande, eller det är obligatoriskt, att det ska vara en husnul ishra, ett gott samspel, samlevnad mellan makarna. Man ska behandla varandra på bästa sätt så att äktenskapet består och fortgår. Och han säger också att mannen kan ge, om mannen ger en generell tillåtelse, en yani, eller om hon vet med qara'in, med indikationer på att han godkänner detta, så är det okej. Okay. Yani, och de säger här, eller idni eller urfi kallas det för. Eller idni eller urfi. Att det är inte alltid man behöver fråga. Att kvinnan varenda gång hon ska gå ut säger, får jag gå ut? Hon vet att när ni gifter er, så sa mannen, det är okej, okay, yani, om du vill gå och handla, gå och handla. Du behöver göra någonting, gå och gör det. Behöver gå till grannen, gå till grannen. Så hon har fått en generellt godkännande. Så hon behöver inte fråga varenda gång. Och samma sak till exempel. Hon säger, jag skulle vilja fasta måndagar, torsdagar. Och mannen säger, jättebra, gör det. Alltså, då behöver hon inte fråga varenda vecka. Då vet hon att han har godkänt detta. Okej? Okay? Så att, och det är generellt också med många saker i äktenskapet. Många tyvärr, de hakar upp sig. De tror att man måste fråga varenda liten sak. Men det finns också det här. Yani, att man har idn al-urfi, att se den, yani, vad kan man säga, se den, och sättet att tillåta saker och ting på kan också gå tillbaka till se den. Okej? Okay? Så att sådana saker får man också ha i åtanke. Vi går vidare till nästa hadith, och det är hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam förbjöd att man fastar två dagar. Yawm al-Fitr och Yawm al-Nahr. Han förbjöd att man fastar, yani Eid al-Fitr och Eid al-Adha. Och denna hadith är muttafaqun alayh. Bukhari, Muslim. Kortfattat, hadithen bevisar att det är haram att fasta på Eid. Det är haram att fasta på Eid. Och det är inte tillåtet för någon att fasta på Eid under några som helst omständigheter. Det finns inga undantag. Det spelar ingen roll om du är skyldig dagar, om du ska sona fasta 60 dagar, om du har svurit en ed att fasta på Eid. Det spelar ingen roll. Det är haram att fasta på Eid. Och om en person skulle fasta på Eid, så är hans fasta batil. Den är ogiltig. Om han till exempel tar igen en dag på Ramadan på Eid, så räknas den inte. Han måste ta igen den igen. Okej? Okay? Så att det inte är tillåtet att fasta på Eid al-Adha och Eid al-Fitr. Och då säger ulema, varför? För att dessa två Eid är, de är då dagar av lycka och glädje för muslimerna. Då vi ska tacka Allah Azza wa Jal för att vi fastat Ramadan, och för att våra bröder och systrar har fullbordat sin hajj och offrat sina djur. Så att det är dagar av glädje för muslimerna. Och Allah alim al-hikma, varför man inte ska fasta dessa två dagar och varför man måste bryta fastan, är först och främst när det kommer till Eid al-Fitr, att särskilja, yani särskilja obligatorisk fasta från frivillig fasta. Och särskilja Ramadan från Shawwal. Taib, att man särskiljer gärningarna från varandra. Och det här har också kommit bevis på att profeten a.s. har sagt att vi ska inte slå ihop bön med bön, obligatorisk bön med frivillig bön, tills vi har särskilt mellan dem. Byta plats eller prata eller någonting. Du ska inte stå och be till exempel vad blir det? Dhuhr. Och sen säger salam alaikum, salam alaikum. Och så direkt Allahu Akbar står upp och ber sunna. Eller sitt och gör dhikr. Byt plats, prata med någon. Så att du skiljer gärningarna åt. Länka inte obligatoriska och frivilliga gärningar. Det ska finnas någonting som skiljer dem åt. Och samma sak här. Vi har som ramadan, så kommer id. Och sen kan du fasta, frivillig fasta. Så att du inte binder ihop dem, utan du särskiljer dessa dyrkan. Och vad beträffar id al-adha, så är det en dag där man ska äta och dricka och ha trevligt. Och speciellt äta från sitt offerdjur som man har slaktat. Så som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen. Så att om man fastar på id al-adha, så avstår man från den här sunnan att äta från al-adha. Eller udhi. Okej? Så man får inte fasta på Eid al-Fitr och Eid al-Adha. Taib. Nästa hadith. Får man då fasta Ayyam al-Tashriq, de tre dagarna efter Eid al-Adha, som också brukar kallas för Eid? Man brukar säga då Eid är fyra dagar. Okej? Okay. Får man fasta dessa dagar? Och då har vi hadith Nubaysha al-Hudali radiyallahu anhu, som säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa ayamu tashriq, ayamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jall. Dagarna av tashriq är dagar av mat, dryck och att minnas Allah azza wa jall, berättad av Muslim. Och hadith Aisha och Ibn Umar radiyallahu anhum, att de sa att lam yurakhas fi ayam tashriq an yasumna illa liman lam yajid al-hadi. Naam. Det så säger de att det blev inte tillåtet att fasta ayyam al-tashriq förutom för den som inte har al-hadi, yani offerdjur i hajj, berättad av al-Bukhari. Naam. Så här finner vi då bestämmelser kring ayyam al-tashriq. Och ulema nämner här, varför kallas de för ayyam al-tashriq? Och det är då den 11, 12 och 13 av Dhul-Hijjah. Och de säger att den kallas för ayyam al-tashriq litashriq an-nas luhum al-adahi wal-hadi. Yani att de kommer från ordet att folket på den tiden brukade torka kött. De torkade sitt offerdjur. Nu vet, förr i tiden fanns inga kylskåp. Och på många ställen i världen idag finns fortfarande inga kylskåp. Så om du slaktar ett djur och inte kan äta upp det, vad gör du då? Då skär folk som slice de skivor eller och så vidare och hänger upp, torkar köttet och saltar också köttet. Även en gammal teknik som användes i Sverige. Och sen kan du spara köttet länge. Sen när du kokar det blir det mjukt igen. Mashallah. Så att folk under de här dagarna torkade köttet. Och därför kallades det för ayyam al-tashriq. Wallahu a'lam. Nah. Så profeten alaihi salatu wassalam sa att dessa dagar är mat av att äta och dricka och att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att ha kul. Och de följer då Eid al-Adha. Genom att man under dessa dagar äter från sitt offerdjur. Och man har trevligt under dessa dagar med de saker Allah Azza wa Jal har tillåtit. Och det är också dagar av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَذْكُرُوا fi ayamin ma'dudat. Och minns Allah under dessa bestämda dagar. Och här under dessa dagar av Eid så närmar vi oss alla med att äta. Ja, det blir rekommenderat sunna att äta. Inte sunna att fasta, det blir sunna att äta. För att det är dagar av vad? Mat och dryck och att ha kul. Och om du fastar blir det ofta svårt att ha kul. För att du är trött, du är svag, du behöver sova och så vidare. Tänk dig, familjen har kul, de är ute och leker och äter. Och du säger, jag fastar, jag måste gå och sova. Nej, bismillah, bryt fasta. Fasta inte de här dagarna. Och också, man tar ofta emot gäster de här dagarna. Vad skulle du bjuda på? Du sitter och fastar. Så att det är bättre att inte fasta dessa dagar. Ja. Och det finns då ikhtilaf bland ulema beträffande att fasta ayyam och tashriq de här tre dagarna. Vissa ulema säger att fastan är inkorrekt. Förutom personen som befinner sig i hajj och inte kan offra ett djur. Han gör hajj och tamattu' eller al-qiran. En sån person kan fasta. Vi kommer tillbaka till det sen inshallah. Vissa ulema säger att en person kan inte fasta alls dessa dagar. Det spelar ingen roll om han är i hajj och inte kan slakta. Och vissa ulema säger att det är tillåtet att fasta dessa dagar för personen som då är i hajj och han är mutamatti eller qiran och inte kan fasta. Ja. För Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt att den som inte finner ett offerdjur ska fasta 3 dagar i hajj och 7 dagar när han kommer hem. Så Sheikhen säger här att den korrekta åsikten är att det är haram att fasta dessa dagar. Förutom då en person som är i hajj. En person som är i hajj. Och då ser Nawawi också att vad som bevisen tyder på. Att det är tillåtet för al-mutamatti som är under hajj att fasta dessa dagar. Illa limen lam yajid al-hadi. Som du sa det i hadithen. Och det här kan hända. Det hände faktiskt med en gång. När jag var ny student. Åkte på hajj. Sån här mashallah. Jag tog en taxi. Jag hade inga pengar eller någonting. Och sen mashallah. Det första året fick så och till min ställt mashallah. Och hade inga pengar att slakta något djur. Kostade 1000 rial eller något sånt. Dyrt. Så fick fasta. Fasta 3 dagar i hajj. Och 7 dagar när man kommer hem. Så då är det tillåtet. Okej. Okay? Att fasta dessa dagar. Så vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam sa: "La takhussu laylat al-jum'ati biqiyamin min bayn al-layali wa la takhussu yawm al-jum'ah" بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att särskilj inte fredag natten med att be qiyam al-layl. Och särskilj inte fredagar med att fasta bland resten av dagar. Förutom en person som har en vana att fasta, en sån person kan fasta. Berättad av muslim. Och han nämner också hadith Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att ingen av er får fasta, eller profeten alaihi salam säger att ingen av er får fasta på fredagar förutom om han fastar en dag innan eller en dag efter. Och hadithen är muttafaqun alaihi. Ja. Taib. Mas'ala. Får man fasta fredagar? Det är den frågan som tas upp i dessa hadither. Och fredagen är den bästa dagen på hela veckan. Som det har berättats i Abi Dawud att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: "Afdalu ayamikum yawmul jum'ah." Er bästa dag är fredagen. Och i Bukhari Muslim så sa profeten alayhi salatu wassalam att solen har inte stigit över en bättre dag än fredagen. Allah vägledde oss till fredagen och han vilseledde de andra människorna från fredagen. Yani, de gjorde inte den till sin högtid. De gjorde istället lördag och söndag. Så Yawm al-Jumma är Eid al-Muslimin, den lilla Eid som du också har nämnt i en hadith, att profeten al-Islam kallade fredagen för Eid. Så det är en liten Eid, veckans Eid kan man säga. Och där sker också stora viktiga saker i Islam, där muslimerna samlas och ber fredagsbönen, som är veckans bästa bön, som ulema har sagt. Att det är den bästa bönen på hela veckan. Salatul Jum'a. Taib. Och det är också den dagen då muslimerna visar yani styrka, ära och glädje genom att göra vissa former av dyrkan. Och det här kräver också att man har styrkan. Så att yani att gå tidigt till Jum'a, be sunna böner så som sahaba brukade göra. Att du kommer tidigt, 1-2 timmar före Jum'a, och ber sunna tills imamen kommer. Och sitter och läser surat al-Kahf, gör dhikr, gör dua, söker den välsignade timmen i Jum'a där dua är besvarad, sänder mycket salat och salam över profeten Muhammed alaihi afdalus salat wa salam. Att gå till Jum'a också sunna kanske är långt för många människor. Allt det här kräver styrka, vilket inte riktigt går hand i hand med att fasta. Så det är bättre att inte fasta på fredagar. Yani därför så ogillades det att fasta på fredagar. Och då säger Imam Nawawi att al-hikma är att det är ogillat att fasta på fredagar är att fredagen är en dag av dua och dhikr och ibada. Så det är rekommenderat att bryta fastan på fredagar, så att man yani söker hjälp med den här styrkan i att göra dessa former av dyrkan. För det är veckans Eid som Allah vägledde oss till. Ja. Och han säger också an-Nawawi att den här hadithen är ett klart och tydligt bevis på att det inte är tillåtet att särskilja fredag natt med bön bland resten av nätter. Och det här är ulema överens om. Yani muttafaq ala karahatihi. Ulema överens på att det är ogillat. Taib. Så dessa hadither tyder på att det är ogillat att särskilja fredagen med fasta och att särskilja fredagnatten med bön. Så att folk inte yani börjar att dyrka Allah med att fasta fredagar och be på fredagnatten med någonting som Allah Azza wa Jalla inte har tillåtit. Och det här är också jätteviktigt. Och här, att fasta på fredagar för att det är fredag är då inte tillåtet. Och vissa ulema säger att det är makro och vissa ulema säger att det är haram. För att profeten alltså förbjöd det. Och förbudet i grunden tyder på att det är haram. Som Sheikh Suleiman Rahili nämner här. En förbud tyder på att det är haram i grunden. Och det finns ingen sarif, ingenting som tar bort det från att vara haram. Att fasta då Jum'a för att det är Jum'a. Eller att be på fredag natt. Och när vi säger fredag natt så menar vi inte, som man säger på Sverige, fredag kväll. Utan vi menar torsdag natt. En torsdag efter Maghrib är fredag natt i Islam. Hänger ni med? Och det som vi säger fredag natt, fredag kväll, det är lördag kväll egentligen. Okej? Okay? För dagen börjar med Maghrib. Så att det blir då torsdag natt. Ska man inte särskilja med bön? Att man säger imorgon är det Jumma, det är bästa dagen. Så att det är extra bra att be Qiyam al-Layl ikväll. Jag ber inte resten av veckan, jag ber bara torsdag kväll. Då blir det en bid'a, en innovation. Som profeten al-Islam har förbjudit. Okej. Men däremot, som ulema nämner, om en person till exempel jobbar hela veckan och han är bara ledig på fredagar. Han går upp så här 5 på morgonen varenda vecka, varenda dag. Men han vill be Qiyam al-Layl, han kan inte. Han går och sover efter Isha. Och enda dagen han har att be är torsdag kväll. Så han ber inte för att det är fredag natt. Han ber bara för att det är enda natten han har. Då får han be. Och skulle hans schema ändras, att han är ledig lördagar, då skulle han be fredag kväll istället. Eller hur? Så att det går tillbaka till avsikten. Avser man att be för att det är fredag natt, så blir det en bidda. För att det här inte är någonting som islam har kommit med. Att särskilja fredag natten med någon speciell form av dyrka. Och samma sak att fasta fredagar blir också då en bidda. Om man särskiljer fredagen med fasta. Och det här visar också en annan viktig princip när det kommer till just bidda. Som många människor inte förstår sig på. Och det är att be nattbönen till exempel. Det är inte en bidda, det är sunna. Att fasta, frivillig fasta är sunna, eller hur? Men att särskilja en viss tid eller dag för att göra en gärning som inte har kommit till sharia blir en bidda. Hänger ni med? Gärning att be sunna. Det är tillåtet. Men om du särskiljer, säger ni jag ska be varje lördag morgon ska jag be 10 raka. Varenda lördag morgon. Vad blir det för någonting i slutändan? Det blir en bidda, eller hur? Men om du går upp nu på lördag morgonen och ber 10 raka doha. Varsågod, gör det. Men att du gör det till en sunna, det blir bidda. Hänger ni med? Så att, och de kallar det ulema, att det blir liksom en bidda i dafi, att man lägger till någonting. Och bidda som går tillbaka till tid eller plats, som Imam Shatibi nämner. Det finns många principer när det kommer till bidda. Och ulema använder också den här hadithen på att man inte ska särskilja halva natten av Sha'ban till dyrkan. Jag vet om ni minns Sha'ban förra månaden. Mitten av Sha'ban finns en hadith som tyder på att det är en välsignad natt. Som vissa ulema håller att vara autentisk. Taib, att Allah förlåter folk den här natten. Men att särskilja den här natten med dyrkan är en innovation. För det har inte nämnts i någon text. På samma sätt som det här också blir en innovation. Ja. Hadithen tyder också på att det är tillåtet att fasta på fredagar om man gör en av två saker. Okej? Den första är att fredagen överensstämmer med en dag där man brukade fasta. För här så sa profeten alaihissalam att fasta inte. Särskilj inte fredagen bland resten av dagar med fasta. Förutom en person som brukar fasta. Han kan fasta. Yani, om en person har en vana, till exempel, han fastar varannan dag, som Dawud alaihissalam, han fastar varannan dag. Han kommer varannan vecka att hamna på fredagen, eller hur? Hans fasta. Är det inte så? Om jag inte fastade torsdag, då kommer jag fasta fredag. Så han får fasta. Han fastar inte för att det är fredag, han fastar för att han ska fasta varannan dag. Och samma sak, en person som till exempel fastar Yom Arafa. Kan infalla på en fredag. Ska vi säga haram och fasta? Nej, det är sunna och fasta. Yom Ashura. Om det hamnar på en fredag, fasta. Hänger ni med? Och då fastar du inte för att det är fredag. Du fastar för att det är Arafa eller Ashura. Så en person som har en vana att fasta. Varsågod, gör det. Okej? Okay. Den andra ursäkten för att fasta på fredagar. Är om man inte särskiljer fredagen med fasta. Utan man fastar en dag tillsammans med fredagen. En dag före eller en dag efter. Som det nämndes i hadithen. Hadith Abi Huraira som är muttafaqun alayh. Att ingen av er ska fasta på fredagar. Förutom om man fastar en dag före eller en dag efter. Så att det blir då okej. Okay, att du fastar torsdag, fredag eller fredag, lördag. Det är okej. Okay. Hänger ni med? Men bara det här. Jag ska fasta fredagar. För att det är fredag. Är inte tillåtet.
Ja. Lala.
Om man fastar måndag, torsdag, man tar inte igen måndag. Det går inte. Man kan inte ta igen måndag. Det kallas det kaderalla. Däremot om du fastar 3 dagar varje månad 13, 14, 15 och du missade 15, ta igen den vilken dag som helst så att det blir 3 dagar. Men har du missat måndag eller torsdag, du kan inte ta igen dem på det sättet. Vi tar en sista hadith bara för att den är inte ens autentisk så att det kommer inte finnas någon speciell förklaring här. hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att om det är halva Sha'ban så ska ni inte fasta. Berättade av Al-Khamsa och Ahmed yani istankarahu. Vad har vi översatt istankarahu till på svenska?
Ahmed ansåg att det var munkar.
Munkar, nam. Att den var yani udda eller går emot autentiska hadithen. Den här hadithen att om det är halva Sha'ban, yani månaden innan Ramadan, 15 Sha'ban, så ska du inte börja fasta. Okej? Okay? Den här hadithen är da'if, den är svag. Imam Ahmed ansåg den vara svag. Och även många andra av salaf som Ibn Ma'in och Al-Bayhaqi och Tahawi ansåg att hadithen var svag. Och de använder också den första hadithen vi nämnde, att fasta inte en eller två dagar före Ramadan. Okej? Okay? Den hadithen var autentisk. Yani fasta inte en eller två dagar före Ramadan. Så då förstår man att det är tillåtet att fasta 4-5 dagar före Ramadan. Eller hur? 4-5 dagar före Ramadan. Vilket är efter halva Sha'ban. Så att hadithen krockar. Och då säger ulema att den här hadithen är munkar. Yani den är inte autentisk. Och att profeten Alisam också brukade fasta jättemycket i Sha'ban. Nej. Så hadithen är inte sahih och utgör inte något bevis. Och vi kommer inshallah nästa lektion på torsdag prata om en annan viktig fråga. Där det finns mycket kalam. Får man fasta på lördagar? Får man fasta på lördagar? Nej. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.